Spelsnack avsnitt 526, så idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Det var jobbigt att säga 526 alltså.
Varför?
Jag vet inte, jag bara känns det på, gud vad mycket, jag vet inte, det blev väldigt mycket i munnen.
526.
26, ja men det var lite så jag kände först att man kanske säger 526.
Heter det 526 eller?
Nej, fy fan, man kan inte säga chex. Det, vi hade ju, vad fan var det, nu när vi var iväg i helgen, var det inte, hade vi inte kex i någon sångrad?
Jo, det hade vi.
Ja, precis. Och typ 50% sa kex och 50% sa kex.
Jag vet inte riktigt i vilket läge jag står där. För att det liksom kommer spontant ibland. Vissa gånger så blir det kex, vissa gånger så blir det kex.
Ja.
Och jag vet inte riktigt varför. Jag tror att det beror på lite vad för sort det är.
Okej, okej. Säg ett kex som är ett kex.
Mariekex.
Mariekex, Mariekex. Och när säger du kex?
Ballerinakex.
Ballerinakex, ballerinakex, Mariekex. Mariekex låter ju bättre än ballerinakex. Och ballerinakex låter bättre än Mariekex. Det är jobbigare att säga Mariekex än Mariekex, medan det är jobbigare att säga ballerinakex än ballerinakex.
Ballerinasex.
Ja, såklart du drog det skämtet.
Någon måste ju göra det.
Tydligen. Nej, men för mig som är uppvuxen då i, jag kan inte säga mellersta Sverige egentligen med tanke på att mellersta Sverige ligger vid Sundsvall, men för mig som är uppvuxen norr om Stockholm så är liksom kex är jättekonstigt.
Jag vet inte riktigt vad man säger här egentligen.
I Göteborg?
Ja, alltså vi är ju inte i Göteborg.
Nej,
vi ska inte vara sådana.
Nej, men okej, jag är inte uppvuxen i Stockholm heller om vi nu ska vara sådana, men det är liksom, folk vet vart Stockholm ligger. Säger jag Enköping så kommer folk bara säga, hä? Om man inte kommer liksom från området.
Ja, det är oförskämt många som har trott att Alingsås ligger vid Halmstad. Varför?
Ja, det vet inte jag heller. Det är, man kanske inte så beresta folk. Men i alla fall, vi bor ju nära Göteborg. Jag skulle säga att vi bor ju liksom i närområdet i alla fall till Göteborg.
Mm, håll i hatten nu.
Ja, men så här. Det är lika långt till Stockholm som det är. Det är lika långt till Stockholm från Enköping typ som det är härifrån till Göteborg. I
ungefär
princip.
Så.
Ja, inte riktigt, men nästan. Så att jag säger liksom, vi bor närmare Göteborg. Vi jobbar i Göteborg, vi hör folk säga kex. När det är kex.
Ja, det kanske vi gör.
Ja, och kex är väl tydligt, tror jag, på den här sidan av landet man säger kex.
Så kan det vara. Som sagt, jag har ju 80 gånger deklarerat tidigare att jag har ju liksom väldigt spridda influenser. Dels så har jag liksom Skånegänget, det vill säga släkten på min pappas sida. Och sen så har vi Blekingegänget, släkten på min mammas sida. Och sen så är jag uppvuxen här med de influenser man har fått av det. Så jag tror att det är lite därför det kan bli lite svårt. Numera tror jag till exempel att jag säger match, till exempel. Men jag säger ju också ibland match.
Match.
Mm. Och duscha och shampoo. Alltså det säger vissa också, men jag har hört folk säga shampoo.
Shampoo, ja. Shampoo säger jag när jag pratar så här, ja. Shampoo säger jag när jag pratar finlandssvenska.
Ja, det är sant.
Mm. Så det är så. Men för att i finlandssvenskan så finns det inga, alltså med hårda skedjur, alla är mjuka. Vilket är lite jobbigt för mig ibland, för att det blir fel.
Jag vet, det är jätteroligt.
Ja, så kan det vara. Men apropå ballerinasex, du har ju haft lite problem den senaste veckan när det kommer till ditt digitala kärleksliv, kan man säga. Ja. Men du har ju fortsatt spela Rise of the Ronin.
Jag visste inte att jag skulle bli så här investerad i det här spelet. Sen så är det ju som så att det finns inte så jättemånga att prata med heller när det gäller det. Och Martin är ju lite mer investerad i spelet än vad jag är. Men då blir det kanske också att jag lutar lite mer åt hans håll. Just på grund av att vi diskuterar.
Martin. Amanda diskuterar, Martin bara, ja. Ja.
Nej, alltså jag menar att hans åsikter har liksom en positiv inverkan på mig. På något
sätt. Så att Martins lilla investering har gjort dig jätteinvesterad.
Men jag tror faktiskt att den har gjort mig i alla fall lite mer investerad. Och det gör mig också liksom glad att han har så roligt med spelet. I och med att det är liksom så många som neggar på det, även att de inte har ens rört det själva.
Ja, Martin fick ju mig nästan att kasta mig på avatarspelet av någon anledning. Men, vilket jag inte har spelat än.
Men
någon gång kanske.
Nej, men som sagt, jag har haft lite otur den här veckan. som jag nämnde tidigare så finns det en karaktär som heter Ryoma som är baserad på en jättekänd och viktig person i Japans historia. Precis som liksom resterande följe så är det ju så att de också liksom är baserade på verkliga karaktärer och det liksom finns en form av realism i det här spelet, även att man liksom kan välja sina egna vägar och förändra historien och så vidare. Och det handlar ju väldigt mycket om hur man lutar i form av om man är anti eller för shogunatet till exempel. Men man kan ju också liksom med sina aktioner antingen förhindra eller orsaka karaktärens död till exempel. Så det finns en karaktär som jag råkade få död inledningsvis, förmodligen beroende på hur det gick liksom för mig med den karaktären. Och jag tyckte ändå att det gick relativt bra, men hon dog i alla fall.
Du tyckte att det gick relativt bra, ja.
Hon bara, jag offrar mig, du är inte rolig längre. Nej, men som sagt, jag hade lite tufft att faktiskt gå med på att, aha, hon dog nu. Men samtidigt så tyckte jag ändå att det passade relativt bra in i berättelsen och jag förstod varför. Men sen den här Ryoma till exempel, han blev mördad när han var 31 år gammal i verkligheten. Och det här spelet spelar lite på det kan man lugnt säga. Och om man absolut inte vill höra någonting om det här, spoiler för Rise of the Ronin i ungefär 5 minuter. Det är ju så att man kan genom att göra hans uppdrag och genom att ha en viss bond level rädda honom från den här obehagliga döden. Och jag tyckte ju liksom att jag hade maxat honom och dessutom har jag gjort liksom allting jag kan med honom för att jag tycker om den här karaktären så mycket. Jag ville ligga med honom, har jag inte fått göra än. Och dessutom så kände jag liksom att ja, men jag borde ha mitt på det torra här. För att som sagt, jag visste ju att det fanns dessutom en trofé som hette Rädda Ryoma eller någonting i den stilen. Och sen så dog han i alla fall. Jag blev svinförbannad och nästan ledsen. Alltså, jag satt nästan och grät lite grann i soffan för jag blev så himla besviken över att jag liksom hade gjort så mycket och varit så investerad i den här karaktären och så dog han för mig i alla fall. Och du fick ju liksom bevittna det här lite från sidlinjen, min enorma besvikelse. Och jag kände att jag kan inte acceptera att han dör. Men så fortsatte jag spela ändå en liten stund och tänkte att ja, men jag kan gå tillbaka till min sparfil för några dagar sedan och fortsätta där. Och liksom försöka att lösa det här nästa gång. Men så kände jag att jag vet inte om jag kommer orka det. Så då försökte jag hitta liksom några andra vägar. Jag hade ändå liksom spelat ett uppdrag till och kände att nej. Jag vill verkligen ha med honom i slutet av den här resan. För att det känns också som en viktig del. Liksom, i och med att han var en så stor liksom, slagskämpe när det gällde Japans framtid. Och då visade det sig att jag som är en liten klantröv. Men också spelet som har ett väldigt märkligt spar- och laddningssystem. Gjorde att jag lyckades spara över en fil som var lite tidigare, alltså precis innan det uppdraget där han dog. För att jag tänkte att amen, då laddar jag bara om härifrån. Problemet är att man kan inte ladda om inifrån spelet av någon otroligt dum anledning. Då måste man gå ut till huvudmenyn och sen ladda spel därifrån. Så jag råkade spara över den. Och så tänkte jag, nej, ska jag behöva börja för 3 dagar sedan när jag spelade liksom typ 1 april eller vad det nu var. Det vill jag ju inte heller göra. Så då började jag liksom att gå in och pilla på Google här. Hur återställer jag min sparfil? Och då visade det sig att det går att återställa sin molnspaning till exempel. Så då lyckades jag återställa den föregående molnspaningen som var för typ 1,5 timme sedan eller något i den stilen. Och då tänkte jag, det får vara värt det. Det får absolut vara värt det. Jag har absolut inga problem med det, för att jag känner att jag vill jättegärna att den här karaktären ska vara med. Jag tycker att han är otroligt bra. Alltså jag är inte överraskad om när det kommer liksom till sammanställningen för året på loading till exempel, där vi ska utse årets karaktär, om han är liksom uppe och nosar där. Jag tycker att han är så otroligt nyanserad och välskriven och framförallt så himla lätt att tycka om och bry sig om. Men det visar ju sig att det finns en funktion i spelet som också gör att man kan gå tillbaka i tiden, så det här var helt onödigt.
Det är inte vanligt att det finns sådana liksom man kan välja i... Du kanske inte har testat att gå tillbaka i tiden via spelet, eller?
Nej, jag har ju inte gjort det.
Jag undrar liksom, vad är det som händer då? Är det så att skapas det en ny sparfil så du kan liksom, så har du två liksom parallella, eller...
Jag vet faktiskt inte riktigt, men jag såg på nätet bara... att man kan använda den här boken, eller man ska säga, eller skriften, eller vad det nu är, för att ta sig tillbaka till innan ett uppdrag, eller hur det nu var. Jag har inte testat det som sagt, utan jag gick på den banan att fasen, jag får köra liksom de här 1,5 timmarna, eller vad det nu var. Men det gick faktiskt ganska så fort. Och dessutom så tänkte jag liksom så här att jag måste ju ha gjort allting med honom. För att det var liksom ett villkor för att han skulle överleva. Det finns 4 stycken bond missions som det kallas. Som man måste göra med honom för att han ska överleva. Och jag hade gjort alla dem när jag sedan kollade i uppdragslistan. Vilket också gjorde mig väldigt purken. Och då visade sig att ens egen karaktär har en egen bond level. Som går ännu högre upp ju fler liksom starka kontakter man har. Det vill säga, om jag har fler kompisar så är min bondlevel högre. Och dessutom, om jag liksom har högre bondlevel med ett område. Det kanske inte kallas bondlevel då, men det är i alla fall liksom att man är på god fot med vissa områden i städerna och runt omkring städerna. Så hela den biten gör liksom också att han ska överleva, och då måste man vara på nivå 6. Och jag tolkade det först som att man måste vara på nivå 6 med Ryoma för att få honom att överleva. Men det visar ju sig att jag hade ju maxat honom på alla sätt och vis, utan det är liksom ens egen nivå som måste uppas. Så jag kämpar med det, och det går otroligt långsamt måste jag säga, vilket också gör mig lite besviken. Men jag känner så här att det är värt det. För att nu försöker jag liksom att ta så mycket som möjligt och reda ut olika liksom konflikter i staden och göra ännu mer uppdrag. Jag är ju som sagt i liksom sista området och inte alls långt ifrån slutet i det här laget. Så det är liksom bara att kämpa på. Och jag vet att efter det uppdraget där man kan rädda Ryoma så åker man liksom tillbaka till Edo till exempel. Så man kommer återbesöka platsen man har varit på tidigare. Och det är ju någonstans här också som Edo blir huvudstad och då också Tokyo. Så jag antar liksom att man kanske kommer få glimtar av det också. Men som sagt, det har varit en liten kämpig resa för mig den här veckan. Och det har också resulterat i att jag har suttit jättemycket i dojon och slagits jättemycket mot olika karaktärer. För att det ökar också ens bondlevel, tydligen. Och där får man dessutom massa saker som man kan ge som gåvor till exempel. Man får till exempel mjölkchoklad, importerad öl, whisky, poesiböcker och liknande. Och sånt gör ju liksom också att karaktärerna tycker om en mer. Och det finns dessutom vissa då som man kan se att den här karaktären kommer tycka om det här mer. Så då kan man liksom gå in och punktmarkera det, att den här karaktären tycker i synnerhet mycket om smink. Ja, men då siktar man in sig på att ge det till den karaktären till exempel. Så jag har liksom försökt att göra allt möjligt här för att få det liksom att gå högre upp för mig så att jag kan rädda honom. Det är liksom mitt slutgiltiga mål. Jag hade inte gjort de här grejerna till fullo om det inte vore för honom helt enkelt. Och det finns ju ett uppdrag till exempel där man kan samla katter. Och det har jag liksom gjort så mycket som möjligt, och det finns också ett där man fotograferar, precis som jag nämnt tidigare. Och de här har jag ändå liksom gjort så mycket som möjligt av. Men det känns också lite övermäktigt. Men det gör också liksom att det ökar ens personliga nivå. Så då har jag liksom siktat in mig ännu mer på att göra det. Så att där har vi mig just nu i Rise of the Ronin. Jag försöker liksom göra allt för att han ska överleva helt enkelt. Så det är lite kämpigt kan man väl lugnt säga. Men samtidigt så tycker jag ändå att det på något sätt är alltså roligt. För att jag känner liksom att jag har ett så viktigt mål. Det är liksom en karaktär som jag bryr mig jättemycket om. Och då känns det liksom som att jag har en riktning att gå efter. Och det har också gjort liksom att spelet på något sätt har blivit ännu bättre för mig. Som sagt, ens val och ens agerande, det får liksom konsekvenser. Och det gäller liksom att hålla tunga rätt i mun när det gäller vissa saker. För att karaktärer kommer liksom trilla av pinn.
När utspelas det här storrörningen?
I mitten av 1800-talet.
Okej, när du sa att du kunde ge mjölkchoklad. Jag bara, när fan komma på hur man ska göra mjölkchoklad?
Ja, men det är väl helt enkelt att det kom dit från väst, tror jag.
Jo, men för skojs skull, så mjölkchoklad blev uppfunnet 1875 i Schweiz.
Okej.
Så det var bara det jag tänkte på. Eftersom det var så kul, jag tänkte säga bara, hur nytt är mjölkchoklad egentligen?
De kanske har tummat lite grann på berättelsen. Det kommer också ibland eld och svärd.
Ja, precis, så det var bara...
Men som sagt, hela den här händelsen med Rioma fick mig liksom att tänka på vilka andra karaktärer där jag hade gått till enorma längder för att säkra deras överlevnad. Så här har jag liksom några guldkorn. Och hade Garrus dött för mig så hade jag kunnat börja om från början för att göra allt rätt. Men han var också mitt ligg. Så jag antar liksom att han inte kunde dö då.
Har du kollat på mellansekvenser där man får se vad som händer med karaktären när man liksom kör Evil Run i Mass Effect?
Nej.
Alltså dödsscenerna är så brutala för typ alla karaktärer i Mass Effect 3.
Alltså jag minns ju hur det var för Tobbe, för jag har ju liksom lyssnat på deras spoilercast ganska så många gånger och jag vet ju liksom att för honom begick ju Tali självmord.
Ja, jag vet. Tali begick självmord, man skjuter Morden i ryggen.
Ja, men det gjorde han också.
Alltså det är liksom... det är brutalt. Alltså jag var så här, att hade jag spelat det så och liksom... Sen är det lite tråkigt att det är liksom så himla... Det är ganska lätt att göra det ena eller det andra i Mass Effect 3.
Ja, men precis.
Så att det är liksom inte så här, att här är mina val som jag har trott är bra och det ledde fram till det här. Utan det är verkligen så att jag har valt att spela. Jag vet att det kan vara svårt för Tali. Alltså om man väljer att inte utplåna Geth. För att det finns ju liksom så att man gör så att Geth och Quarians blir liksom... De sluter typ fred.
Mm.
Och det kan vara ganska svårt att lyckas med. Så antingen så liksom förintar man ju hela Geth. Liksom arten kan man säga.
Ja, precis.
Och då dör ju Legion till exempel. Eller så liksom så förintar man Quarians istället och då tar Tali självmord. Så att det kan hända liksom där om man behöver liksom inte spela ond. Man kan misslyckas.
Jo men precis. Det är ju sånt som kan hända.
Ja, men i mångt och mycket så är det ju inte jättesvårt att lyckas med de grejerna.
Nej, men precis. Och nu när jag spelade igenom ettan, tvåan och en bit in på trean så finns det ju liksom ganska så mycket information på nätet också hur man ska gå tillväga.
Ja, men det fanns det redan då också.
Ja, det gjorde snabbt. Det säkert, men som sagt, jag har blivit bättre och bättre på att faktiskt spana in det där. Så att jag tänker liksom inte riktigt alltid på det, i och med att man ofta har så här recensionsuppdrag där man kanske har liksom lite tid innan spelet lanseras. Alltså ta typ Prince of Persia till exempel. Där hade jag ju lite problem med att jag kunde liksom inte komma underfund med hur tusan jag skulle göra på ett visst ställe. Och då kunde jag liksom inte söka upp det någonstans. Och då var det liksom verkligen problemlösning deluxe.
Ja, det är verkligen jättesvårt ibland när man recenserar spel och får det mycket tidigare. Och man kommer till pussel och man säger, jag vet inte vad jag ska göra och jag kan inte söka information någonstans. För idag är det så här, sitter jag fast i kanske typ 5 minuter och jag säger, okej, jag kollar YouTube. Det är bara direkt så här, YouTube, bara, hur gör jag det här? Och man bara, okej, det är så jag ska göra, typ. Beroende på vad det är för spel då såklart. Men ibland är det bara så att jag vill bara inte sitta fast här just nu och jag liksom, jag vet inte riktigt vad jag ska göra.
Jag kan fortfarande vara ganska så dålig på det där. Men jag har blivit bättre också just på grund av att jag vill främja min egen självbevarelsedrift på något sätt. Men mitt andra guldkorn, det är om jag hade spelat med permadöd i Fire Emblem Three Houses och jag hade förlorat Claude i strid. Då hade jag förmodligen sparat som en galning för att undvika det till typ varje pris.
Jag spelar ju alla Fire Emblem med permadöd.
Det är så orimligt.
Och varje gång någon karaktär dör så laddar jag om porrfilen.
Åh nej!
Ja, men det är alltid så, då laddar jag om. Men en av mina favoritspel liksom som har permadöd också på karaktärerna, det är ju XCOM. Just för att man liksom... Så där är egentligen karaktärerna typ namnlösa. Alltså det är liksom bara vem som helst. Så då väljer man ju att döpa dem till ens kompisars namn. Så att de liksom, för då börjar de betyda någonting för en.
Nej, Robin dog.
Ja, men typ. Robin, han var ju min typ, i ettan så var han liksom min typ healer shotgun-nisse. Så han var ju ofta fram i fronten. Så det var ju många gånger som liksom Robin låg lite risigt till. Och sen om jag inte minns helt fel så Robin spelade ju också XCOM. Men om då Jimmy dog så gjorde han en ny karaktär som också fick heta Jimmy. Och det känner jag lite så här, det är lite fusk. Då kommer liksom så här, Jimmy,
det kan bara vara en Jimmy.
Ja, men så kommer liksom Jimmy 35 där och man bara, så speciell jag kände mig. Medan jag var verkligen så här, jag bara, nej men Robin håller sig vid liv här. Nu dog Robin. Och det är ganska kul också för då hade jag vår kompis Sebbe. Han var liksom min typ... Ja, men typ så här tung artillerikaraktär. Liksom, han hade ju en så här kulspruta och grejer. Och ibland så var det typ så här, han stod typ 2 meter från fienden. Man bara, det är omöjligt för det att missa. Så här, träffprocent på 89, liksom, vilket är ganska högt. Och missar. Och man bara, men hur i helvete, Sebbe? Sitter du och siktar ditt lilla spån? Typ? Så är det ganska kul. Även om jag inte alltid liksom döper om karaktärer i spel. Alltså, jag vet till exempel i Pokémon. Där kan du också ge... liksom nicknames till dina monster du fångar. Och jag har aldrig förstått varför man gör det. För att den funktionen finns där för att du ska kunna knyta band till liksom dina djur då på ett annat sätt för att du döper dem. Jag känner liksom att om jag fångar en Pikachu så är det Pikachu. Det är ingen som jag döper typ till så här, ja men här är Johnny som råkar vara Pikachu liksom. Så att jag har faktiskt aldrig döpt mina Pokémon.
Men jag tänker att det kanske finns personer som skaffar fler av samma sort.
Men då är det Pikachu, 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 Pikachu. Det är liksom så, varför vill man ha flera av samma?
Alltså jag vet inte, men det finns folk.
Alltså
det,
jag kan tänka mig att hålla på med så här IV och EV-träning och liksom vill typ max boosta sina liksom Pokémon och typ avla fram den liksom ultimata elektriska musen. Men då gör man ju sig av med de andra sen. Släpper ut dem i det fria eller lägger dem typ i box 19 i Bills PC och så får de ligga där och ruttna eller någonting, jag vet inte. Men så jag är inte en sån som döper mina Pokémon. Men för er som lyssnar, om ni liksom så här, jag döper alltid mina Pokémon, så kan ni liksom skriva in varför. Sen så finns det ju såklart, man hade ju alltid den här kompisen, som lite speciella barnet som döper liksom alla sina Pokémon till fula namn liksom. Så bara, här kommer pip, pip, pip. Och så hade bara hihihi, fniss, fniss liksom.
Jag kommer ihåg att Samson en gång i Retroresan berättade att han hade döpt Cloud till Ove. Final Fantasy.
Ja. Och där känner jag också så här, typ att eftersom man ofta kan i RPG-spel också döpa sina karaktärer, så brukar jag fråga, vad ska den här karaktären faktiskt heta? Och så får den heta det.
Ja, alltså jag föredrar ju de vanliga namnen så att säga.
Cloud, kan du döpa Cloud till Molnet? Så bara, kom nu Molnet!
Jag kommer att tänka på ett annat spel som jag faktiskt fokuserar på jättemycket och få en karaktär att överleva, och det var ju också i I Was a Teenage Exocolonist. Där jag liksom såg till att det skulle gå så bra för Cal som möjligt. Som liksom en väldigt sympatisk och trevlig karaktär. Och så även med Lem och Mina i Citizen Sleeper. Det tänker jag att du verkligen kan relatera till.
Ja. Jo, men faktiskt. Citizen Sleeper är ett jävla bra spel. Alltså. Det är
otroligt.
Det...
Jag var ju på Svamppodd 500-fest i fredags. Då satt jag och pratade med Niklas Sintorn om det, att det är ett sånt fantastiskt spel och det är så otroligt få som har spelat det. Så om man hör det här, ta uppmaningen från oss. Citizen Sleeper är ett av det här decenniets hittills bästa spel. Skaffade Niklas Urban nu.
Mm. Ja, det är ju liksom ett litet rollspel då, som liksom är typ delar, alltså... det är inte rollspel den att man har strider, men du gör liksom val med den här tärningsfunktionen som finns i spelet.
Precis, och man har cykler som man går ut efter.
Precis, och sen så är det också blandat mer som en visuell novell då. Och jag tror att när vi pratade om det första gången så sa jag att det var typ som en visuell novell med rollspelsinslag. Men utvecklaren har sagt att det är ju ett rollspel i grunden, men liksom bara det att det skiljer sig inte helt och hållet från ett rollspel egentligen. Mm. Bara det att det är väldigt, väldigt storytungt och man får läsa mycket då. Men det kan man göra i ett annat rollspel också, så det är egentligen konstigt. Men det är i alla fall jättebra. Otroligt bra musik. Och sen så är det ju så att uppföljaren ska ju släppas någon gång. det är under utvecklingen, för jag tror senaste Edge numret så är Citizen Sleeper huvud liksom saken i det numret. Och det hade ju, det finns ju den här Lost in Cult som gör typ spelmagasin egentligen lite större liksom, och de har ju den här deras liksom, ja, mest populära serie som heter Lock On då, som egentligen är en essäsamling med olika artiklar och sånt om spel. De gör ju ofta så här specialutgåvor och sånt, så att jag har ju den här Sable Design Works-boken.
Otroligt fin.
Alltså jättefin, så liksom går igenom, så man får se massa concept art, liksom se intervjuer med utvecklarna och sånt och hur de har tänkt och lite sånt, så att liksom jättefin, liksom så här. Och man kan tänka sig att vissa ska man säga som brukar lägga, du vet, man lägger böcker på liksom sitt typ vardagsrumsbord. Så här lite
coffee table book,
precis så här liksom, här har vi lite där en bok om design som man kan bläddra i, såna grejer gör de också. Och då hade de ju faktiskt, nu är det typ ett år sedan tror jag, de hade pengainsamling då för deras design works för första Citizen Sleeper tillsammans med någon vinylskiva, om man ville ha den värsta utgåvan då, och sen något typ, de har gjort också ett brädspel.
Och med värsta menar du den bästa?
Ja men precis, och sen har de gjort ett brädspel också, man kan spela liksom Citizen Sleeper fysiskt. Jag har inte fått, jag köpte ju såklart det, för jag tänkte att det här är häftigt, så det vill jag ha. Det har inte kommit än då, men det är häftigt. Men det måste ju ändå ha sålt tillräckligt bra för att komma en följare, tänker jag.
Ja, absolut. Alltså Star Wars Vectors kommer ju hända.
Ja.
Såvida inte någonting drastiskt händer naturligtvis, men jag ser ju jättemycket fram emot det spelet. För att Citizen Sleeper var verkligen en sån otrolig wow-upplevelse när man verkligen kom in i det. Och jag känner sådär att hade jag fått sätta GOTY 2022 på nytt, så hade jag inte valt Horizon Forbidden West. Jag tyckte det var ett jättebra spel, men jag tror liksom att jag blev lite för indragen i att det var en uppföljare till Horizon Zero Dawn. Men jag hade valt Citizen Sleeper idag, alla dagar i veckan. Jag tycker verkligen att det är fantastiskt. Och det är ett litet mästerverk egentligen som är väldigt undangömt. Och det är lite svårt att komma in i början. Och jag tycker att det kan vara lite klurigt med de här cyklerna och liksom förstå grejen. Men när det släpper så bara klickar det så otroligt bra. Och det blir väldigt beroendeframkallande. Och jag gjorde ju som så att jag hade spelat typ 4 timmar. Och bara så här, ja, nu känner jag att jag börjar fatta. Så då började jag om från början. För jag bara så här, jag vill maximera den här upplevelsen för min egen skull. Så då tänkte jag att det är värt det, helt enkelt.
Mm, ja, där satt man på facit i året.
Mm, ja, det gjorde du faktiskt. Du har helt rätt i det. Wow. Mm.
Men jag har ju faktiskt spelat ett spel som är mer berättelsedrivet, som vi redan pratade om lite förra veckan.
Kan jag bara få ta en liten grej först innan du tar det här berättelsedrivna spelet? För att jag skulle leda in på en grej.
Ja, men prata.
Yes. Vilken karaktär hade du räddat i ett spel där det egentligen är så att den dör? Om du hade kunnat ändra på spelets regler, vem hade du valt?
Och jag har ingen aning.
Den var du inte med på.
Nej, jag vet inte riktigt vad jag hade.
Det finns ju scenarion liksom där karaktärer dör oavsett.
Ja,
det finns
precis.
Liksom ingenting man kan göra. Vilken sådan karaktär hade du valt?
Oj, vad svårt.
Vill jag ta min först?
Nej, jag har faktiskt en. Jag tror att det hade lite alltså det hade tagit bort från hela upplevelsen, men jag hade ju definitivt räddat Lee från The Walking Dead.
Jag är inne på samma
sätt. Jag känner att det var bedrövligt. Och jag tror att en av de värsta grejerna med det var ju att han, just att han blir biten i episod 4, och man kunde inte spela fortsättningen på en gång, så blev det väldigt så här att jäklar, vad är det som kommer hända nu? Liksom så här, kan man, för jag tror det var exakt i samband också med att The Walking Dead tv-serien gick, där det också hade hänt med en karaktär typ samma sak, att den här blivit biten, och man högg av den karaktären benet. Och i början av femte episoden sen, då hugger man ju av Lees hand. Men då har redan infektionen spridit sig så mycket så att han dör ändå. Men det var liksom, för då hade man ändå den tanken också, liksom att okej, det kan hända. Så det är inte säkert att han dör eller inte. Men sen så fick man ju spela liksom en hel episod där han är liksom döende, märkbart döende.
Mm.
Och sen också i slutet där när man får prata med Clementine och liksom bara säga att okej, men antingen vill jag välja valet att spara dina kulor och lämna mig här, eller du måste döda mig och sen måste du ge dig iväg liksom. Ja, det var hemskt.
Vilket valde du där?
Att hon ska skjuta mig.
Okay.
För jag ville inte att det skulle finnas någon form av tvivel om att jag, eller att Li inte var död. Så att hon skulle ta, eftersom hon var hon 8 i säsong 1 eller någonting. Ja. Så att inte hon liksom så här, ett stannar kvar eller så här, kommer tillbaka.
Mm.
Bara för att känna så här typ att, åh, jag... Man känner liksom att okej, men Li är fortfarande kvar där. Utan då var det liksom väldigt så här, definitivt.
Alltså jag förstår ju verkligen den ståndpunkten. Jag kunde inte skjuta honom. Jag kände bara att det är helt omöjligt. Plus att dessutom hade han sagt tidigare liksom, så här, spara dina kulor. Det är liksom så att man kan behöva använda dem någon annan gång. Och han var ju liksom döende oavsett. Sen är det ju fruktansvärt att han liksom ska gå runt i det skalet som en zombie är liksom. Men som sagt, ja, alltså, det kändes som att det var det han ville.
Ja, men alltså, jag tog ju absolut inte det logiska valet där egentligen. Alltså, det var helt känslostyrt, men jag kände liksom att okej, men för
mitt
att...
Mitt var också känslostyrt.
Jo, men alltså så här...
Jag höll ju på att bryta ihop.
Jo, men så här, du har två kulor, självklart är det bra att spara båda. Samtidigt så här, blir du överrumplad av flera zombies, då kommer inte dina två kulor räcka så långt. Men det var ju liksom så här att jag kände att... Det var bättre för Clementine om hon fick liksom ett helt avslut. Sen kan man ju i och för sig tycka att det är ganska hemskt att jag liksom bad då henne att döda mig. Liksom att hon får det på sitt samvete. För det kan ju inte vara det lättaste.
Nej, men precis.
Men det var det jag kände var rätt.
Mm. Jag var ju också lite inne på The Walking Dead-spåret. Däremot så kände jag liksom att Lees död är så otroligt definierande för vem hon blir som karaktär. Och det är ju liksom de flesta valen naturligtvis som följer därefter. Men jag valde faktiskt Luke från The Walking Dead säsong 2. För att jag tyckte att han och Clem hade så fin kemi och jag grät mer eller mindre floder när han dog. Och så googlade jag som en galning för att komma underfund med hur jag skulle rädda honom. Men så förstod jag liksom att det går inte och blev ännu mer ledsen.
Visst var det den unga killen?
Precis.
Ja, jag gillade inte honom.
Varför inte?
För att han var... Jag vill minnas att jag gjorde säkert några val så att han var lite asig.
Ja.
Och jag var så här, nej, det där...
Jag gjorde typ allting för att han skulle tycka om mig. Det var liksom typ som en storebror lite grann.
Ja, men sen så var han ändå inte vettig helt och hållet. Så att jag
tyckte att han var vettig i min genomspelning.
Nej, det var det jag hade lite problem med säsong 2 i Walking
Säkert
Dead.
Säkert du som gjort fel.
Nej, men det jag hade problemet med Walking Dead säsong 2 det var ju det att de flesta karaktärer runt Clementine inte var bra. Och jag undrar om det var lite... Jag undrar om det var lite medvetet för att du skulle fösas mer mot Kennys håll för att det var den enda personen du faktiskt hade en relation till. Jag gillade ju inte Kenny i säsong 1. Alltså han var ju riktigt svin.
Jag gillade honom inte i säsong 2 heller.
Och jag var så jäkla sur på honom. Nej, men det var ju det jag tyckte du gjorde så smart. För du hade ju ett band till honom. Du var liksom, här har du massa främlingar och Kenny är den enda du känner. Liksom han vet vad du har gått igenom och du vet vad Kenny har gått igenom. Mm. Vilket gjorde liksom att man tydde sig ett helt annat... Man tydde sig till Kenny på ett helt annat sätt.
Mm.
Jag tror jag dödade Kenny också med Clementine. Och jag kommer ihåg att jag var så jävla arg. För jag var bara så här... Alltså jag var riktigt här, bara, du fick mig att göra det här.
Så kände jag lite grann också. För att man ville ju på något sätt att han skulle vara snäll. För att han hade gått igenom väldigt hemska saker också.
Men han var ju egentligen snäll i säsong 2.
Ja, fast han betedde sig också
han hade ju PTSD och allting och bladibla. Men han var ju egentligen liksom, han var inte en dålig människa helt och hållet. Han var lite galen liksom. Men liksom, det var verkligen så jag kommer ihåg att jag var så jävla besviken. Jag bara sa, du fick mig att ta det här valet om att du liksom inte, du är inte tillräckligt stabil för att det liksom livsfarligt var runt dig. Sen så hade ju hon, Jane hade ju också manipulerat den. Och liksom
ja,
så här, och jag var ju så här att, och då fick man ju det här valet att antingen så går det iväg med Clementine själv, med barnet då. Eller så får du liksom följa med Jane. Och jag kommer ihåg att jag valde att gå med Jane för att där kände jag att det inte var logiskt att gå iväg själv med en liten bebis. Men samtidigt som jag kände att jag hade sån stort agg mot henne också för vad hon liksom hade gjort. Sen så kan det ju sluta mycket bättre. Alltså du kan ju få ett bra slut i säsong 2 där Kenny faktiskt lämnar dig vid det här samhället man kommer till.
Hade ingen aning.
Nej, så att, och det är liksom så här att, för det var någonstans man, men det var jättebra, så Kenny fick ett jättebra slut. Jag sa här. Jaha, sen vet inte jag om Kenny är med sen i säsong 3 eller senare liksom efter det, men för mig var han ju död.
Ja, förlåt att jag sabbade din överbryggning där. Du har spelat ett spel, Jimmy.
Ja, jag spelade ju Open Roads som vi nämnde kort bara förra veckan, som är då, så det här spelet utvecklades först av Fulbright och sedan hände massa saker med den studion. Och sen så blev det liksom då det teamet som hade arbetat på Open Roads liksom fick sen liksom, jag vet inte om de är en del av Fulbright längre, jag tror inte det, men de liksom kallas det Open Roads Team istället. Och då utan Steve Gaynor då, som var, jag tror han var typ creative director eller någonting sånt, eller ledde det projektet från början, men det visade att han var en bajskorv. Så att, eller har problem med sina ledaregenskaper kan man väl säga. Snällt sagt. Och det handlar ju då liksom om, nu ska jag också komma ihåg de här karaktärernas namn, vilket var liksom så här, det säger väl kanske lite en del vad jag kommer tycka om det här spelet. Men mamman spelas i alla fall av Carrie Russell, som är känd från Felicity, om någon kommer ihåg den tidigt 2000-talsserien. Eller
den klassiska Jimmy-eran.
Ja, men Felicity, för det var ju där jag fick upp mina ögon för Carrie Russell, jag tycker hon är jättebra. Men på senare tid, hon har varit med i Mission Impossible 3 och sen var hon med i The Americans. Och sen även The Diplomat på Netflix, tror jag kom förra året eller något sånt. Och sen är det Caitlin Dever som spelar dottern då, i spelet. Som är som ska spela Abby i The Last of Us säsong 2.
Precis, hon var ju med i den här Unbelievable också.
Mm. Och Booksmart.
Precis.
Och då, så det här utspelar sig tidigt 2000-tal också. Och Carrie Russells karaktär har precis skilt sig. Eller ska skilja sig då från, nej, skilsmässan har gått igenom. De ska skilja sig, eller har skilt sig från hennes pappa. För han liksom bor inte i USA längre. Han har liksom flyttat utomlands. Han har flyttat till Kanada, tror jag. Jag minns inte, gud vad dåligt det blir. Det är typ en halv vecka
sedan. Kanada är utomlands.
Jag vet, men nu kommer jag inte ihåg om han har gjort det eller inte. Eller var Australien. Jag vet inte. Nej, Nya Zeeland tror jag det var. Så var det. Jag vet inte längre. Men i alla fall, pappan är ute i bilden. Han har bra kontakt med dottern då, så det är inte liksom sånt. Men de är liksom inte tillsammans längre och de måste sälja huset. Så att de ska liksom ta sitt pick och pack och flytta någonstans. De vet inte riktigt var den. De har liksom inte löst den biten, men de har i alla fall packat upp. Så spelet börjar med att man packar ihop huset. Och sen hittar liksom man, ja, men man börjar prata och liksom lära känna varandra, liksom att mamman och dottern pratar med varandra. Och sen så kommer det fram då liksom att, ja, men vi ska åka liksom till här hennes sommarhus när hon var liten, typ, mamman. Och där hittar man liksom lite så här grejer, typ att okej, men oj, det verkar som att hennes mamma, eller dotterns mormor då, har liksom kanske haft en affär vid sidan om, och då blir det liksom frågetecken, oj, vem liksom är Carrie Russells karaktärs pappa, den pappa hon trott att hon liksom är hennes pappa liksom. Så det är liksom lite mysteriet här, vad har liksom hänt då för typ 50-60 år sedan? Och så åker man ut på den här roadtrippen med sin mamma då, och ja, men liksom pratar med varandra och liksom lite så, och spelet tar ju väldigt mycket upp det här med liksom, okej, men liksom, familjer är krångliga, det är mycket trassel, man vet aldrig liksom om vad ens föräldrar gjort tidigare, och liksom vilka beslut man har tagit och lite sånt. Och så liksom väljer man lite val i dialoger och sånt, liksom precis som man kan tänka sig att sånt här spel är. Men det känns aldrig som att spelet riktigt i sin berättelse riktigt får liksom blomma ut ordentligt. Utan det är ganska mycket så här att, ja, nu bygger vi upp och sen så bara pyspunka lite. Och speciellt när också spelmässigt så gör det egentligen ingenting jätteintressant heller. Man har ju liksom de här 3D-miljöerna som man kan liksom gå runt i. Det finns liksom olika. Så liksom, i början så packar man ihop sitt rum, så får man liksom gå runt i sitt rum och packa ihop saker. Spelas i första person då. Och sen har du de här, när liksom karaktärer pratar med varandra, så kommer det fram de här snygga, typ handritade animeringarna. Och så väljer man liksom dialogval.
Jag tycker att det är så fult att det inte är i samma stil.
Ja, då hade nog allt skulle så få vara tecknat.
Ja, precis. Ja. Det är verkligen det jag tycker. För att den stilen är jättetjusig. Och sen så kommer liksom den här generiska typ husvandringssimulatorn egentligen, som är så otroligt tråkig.
Ja, jag antar att det har ju säkert budget och tid och sånt.
Men ändå.
Ja, ja, men det kan man tycka.
Man måste få kritisera det.
Ja, men det kan man tycka är synd. Och precis som i Gone Home så är det så att du kan ju plocka upp väldigt mycket liksom och titta på. Och sen så vissa grejer du plockar upp så är det så här, okej, här hittar jag kanske ett gammalt brev från mormor typ. Och då kan man liksom prata med ens mamma om det. Liksom, här hittar jag det här, och så får de ha en dialog med det. Och så, liksom, så driver man berättelsen framåt. Men sen är det mycket man tar upp och det liksom händer ingenting.
Ja, du rotar ju soporna och håller på.
Ja, men precis. Man kan liksom kolla lite allt möjligt. Och då är det så här att, okej, men För grejen var, jag kommer ihåg när Gone Home visade första gången liksom man fick se något typ tech-demo på det, så var ju liksom idén med Gone Home var ju så att okej, okay, vad händer om du gör ett spel där du faktiskt kan plocka upp alla liksom objekt i huset och sen liksom försöka binda ett narrativ kring det, liksom ett mysterium. Och mysteriet i Gone Home var ju så här, ett, vad har hänt med min familj medan jag varit borta? Och försöka ta reda på det samtidigt som man liksom hade lagt väldigt många trådar till liksom hur är läget med familjen? För där har du ju ingen du kan prata med. Utan du driver fram berättandet helt själv. Och sen får du liksom dra de kopplingarna själv också. Förutom den liksom dagboken som man liksom då får höra liksom mellan då kan man säga kapitlerna i Gone Home. Men annars är det så här, du hittar liksom, okej, din pappa är författare. Han verkar inte ha varit jättelyckad de senaste åren. Sen börjar man liksom hitta mörka hemligheter med hans farbror och liksom sådana grejer. Och det säger ju inte spelet åt dig, och så att det här är liksom relationen mellan de här två. Utan det beror helt på vad du själv har hittat. Open Roads har inte riktigt det. Det är liksom så att du, okej, här kan du plocka upp en rolig mugg. Okej, någon samlar på muggar, kul liksom. Men det säger inte jättemycket om någonting.
Gone Home är ju dessutom ett otroligt spel.
Ja,
fenomenalt i sitt berättande verkligen. Och jag känner ju liksom att det spelet är nästan orättvist läskigt på något sätt.
Ja, men precis. Och det var ju liksom lite av ett genidrag i Gone Home, just att man gjorde så att man framade det som att det vore liksom nästan som ett skräckspel när man börjar.
Ja, men verkligen. Jag höll ju på att skita knäck liksom konstant under den tiden. Och när man liksom går upp mot avslutningen, då tänkte jag vill inte veta vad jag kommer hitta här uppe.
Mm. Och sen tror jag också det var ett bra spel, för att alla som har bott i ett hus vet hur läskigt det är när hela huset är släckt.
Åh, gud, absolut.
Så det är läskigt. Känna obehag i alla fall.
Jag tycker det är obehagligt bara i lägenhet när det är släckt överallt.
Ja, det kan man absolut tycka. Och så att det finns liksom inte riktigt den hooken i Open Roads. Jag tycker att det var en relativt fin berättelse. Liksom, den har inte den här punchen som man vill ha. Det är liksom så här, okej, men det här var en berättelse och det var det typ.
Men det känns som att idén kanske är bättre än utförandet. Jag kommer ju vilja spela igenom det liksom bara för att ha sett det själv. Men jag känner mig kanske inte jätteexalterad utifrån det du har berättat och det jag har sett ifrån din genomspelning.
Ja, men jag tror liksom att liksom ha så här, okej, vi ska på en roadtrip med mamma liksom. Det kan ju vara en väldigt bra idé, för att liksom, man pratar mycket under en bilresa. Och speciellt liksom man bara sitter liksom fast i flera timmar i samma bil, så konversationer uppstår liksom.
Verkligen.
Men spelet utspelas inte bara i bilen såklart, utan det är ju på de här olika platserna som man åker mellan. Men det är liksom, jag tycker inte det finns tillräckligt mycket där för att verkligen liksom ge någon form av wow-upplevelse. Jag tycker mestadels tycker jag spelet var ändå rätt så intetsägande. Det är liksom inte dåligt, men jag skulle inte heller säga att det är så här, oh, vad bra det var.
Det var ju verkligen gränspuck att det gick över 70-strecket för mig.
Ja, precis, på Open Critic. Eller på Fantasy Critic.
Ja, men precis. Och det känns lite grann som att de själva kanske var medvetna om att det här inte var så bra som de själva kanske hade velat att det skulle vara. Just på grund av att vi fick inte ens ett recensionsexemplar. Vi blev nekade, till och med.
Ja, men kan jag att de inte hade tillräckligt många koder ut heller.
Ja, men ofta så brukar det gå liksom till på andra sätt då, känns det som.
Det vågar jag inte svara på. Men så att det är liksom, jag tror att från början var det nog tänkt att spelmässigt att det skulle vara något annat. Att man hade liksom någon, för det kommer jag ihåg att man, när man gick från Gone Home till Tacoma till exempel, så fanns det ju liksom en, de hade problem att få liksom hur de skulle spinna gameplayet där. Och där hade du också den här liksom, du fick ju se videoklipp och spola fram och tillbaka liksom för att se vad som hade hänt på den här rymdstationen då.
Aldrig tagit mig igenom det, jag påbörjat det flera gånger.
Ja, det är inte heller i samma kaliber som Gone Home. Men där liksom, då var liksom, det var själva grejen att du kunde liksom, du kunde spola tillbaka karaktärer, följa efter dem och se vad de gjorde. Och sen kunde du liksom spola tillbaka igen och så följer en annan karaktär och se vad de gjorde. Och på så sätt liksom nysta i mysteriet. Medan här är det liksom bara så att det är väldigt rätt fram. Det går liksom inte att misslyckas. Du, liksom, du går från A till B. Och det, jag tycker väl att det är lite tråkigt. Sen var ju inte spelet så långt. Det tog typ 4 timmar, 3 timmar till och med att klara ut, tror jag. Och då var det bara för att jag gick verkligen och lyfte på allt. För att liksom, så att jag inte missade någonting. Men jag hade nog, från början hade jag nog högre förhoppningar på det här. Än vad det är då. Och jag tror ju det att på grund av liksom alla problem det blir kring studion. Att det liksom märks i slutprodukten.
Ja, men precis. Och jag kände liksom att ju mer spelet sköts upp och just det liksom att vi fick ingen recensionskod eller liknande, eller vi fick kanske lite negativ Nej, stryk det. Jag får börja om där. Jag kände lite grann att ju närmare spelsläppet vi egentligen kom och med de här förseningarna som hade gjorts gång på gång, så kände jag lite grann att peppen verkligen hade avtagit.
Mm. Ja, nej, så att jag, ja, nej, men jag tycker det var lite synd. Sen gör ju både Kerry Russell och gud, vad heter hon den andra nu? Kathleen Dever gör jättebra roller. Liksom man köper ju deras prestationer direkt. Liksom att det är mamman och det är dottern. Så att det är liksom inga problem där egentligen. Men det är inte där det brister. Jag tycker att spelmässigt brister det. Och jag tycker det är lite berättelsemässigt brister. Även om de gör ett jättebra liksom, röstskådespelarjobb. Helt enkelt. Så det var lite synd. Så jag hoppas på mera. Men ja, men det kan också vara svårt att göra sån här, liksom, den här typen av spel också, få liksom hitta den där hooken som gör att man liksom verkligen blir investerad.
Jo, men precis, det känns som att man verkligen måste hitta sin speciella genre på något sätt utifrån det. Om vi tar till exempel Stray God, så vet jag att jättemånga uppskattade det så pass mycket på grund av själva musikaldelen.
Ja, jag gillar inte Stray God heller. Nej, jag tyckte också att det var så här, bara, usch.
Men jag vet att till exempel många andra älskade spelet och att det liksom har varit på vissa sidors topp 10 och liknande.
Jag förstår inte hur.
Nej, du gör inte det.
Nej, men såklart. Men det var liksom så här, Stray Gods hade ju problemet istället att vara liksom så att okej, men nu har vi den här musikalen och jag får typ välja lite vidare hur det ska gå. Men det var också så här att, aha, det är liksom, ett, jag tyckte kanske inte att det var tillräckligt många musikalnummer heller, och nu vet jag att jag missade flera nummer som man hade kunnat liksom se på grund av de valen man gjorde, men det var liksom också uppbyggt att du skulle spela om det flera gånger för att liksom se olika vägar, och jag tyckte heller inte att där fanns det tillräckligt stor hook i det hela.
Det finns väldigt få spel som jag har velat spela om så, för att liksom se olika delar och uppleva saker på nytt. Och I Was a Teenage Exocolonist var ju ett sånt spel där jag spelade det två gånger i december och sen två gånger i januari liksom, bara för att jag kände att det fanns liksom så mycket spännande vändningar i spelet där det kunde ske väldigt olika saker att ta del av på något sätt.
Ja, men sen är det också här, typ när man spelar de spel som har många olika val, liksom typ ta Mass Effect-serien till exempel, där liksom man kan ju spela igenom dem, alltså även om du då väljer att spela Paragon varje gång, så kan du fortfarande säga, du kan ta Romance med någon annan och liksom se olika saker. Men typ varje gång när jag har spelat om Mass Effect-serien så har det tagit inte så lång tid med mina genomspelningar, så att jag spelar igenom dem typ likadant ändå. Det är Talia är med, det är liksom så att jag gör ju typ inga val annorlunda ändå. Men det är lite så att man vill liksom uppleva samma sak igen.
Jo, men precis. I mitt fall så var det ju liksom att de genomspelningarna kom ju inom loppet av 2 veckor i stort sett. Just på grund av att första genomspelningen tog relativt lång tid, men ju fler gånger man spelade igenom det, desto fortare gick det egentligen. Och gick bara på några timmar nästan. Så att
du pratade om Teenage Exocolonist.
Precis, inte Mass Effect.
Nej, jag tänkte jobba såhär, när spelade du igenom Mass Effect så snabbt på rad?
Nej, men exakt. Så jag tror liksom att jag hade nog gjort samma kanske om jag skulle spelat om Mass Effect idag. Jag hade förmodligen legat med Liara i första spelet och sedan romantiserat Garrus därefter, just på grund av att man kan av någon outgrundlig anledning inte göra det i första spelet.
Nej.
Orimligt. Han är ju den enda rätta.
Nej, det var ju väldigt begränsat i första mässfäkt. Du kunde vara med Liara och du kunde vara med Ashley och du kunde vara med Caden.
Precis.
Typ som, ja, Caden tycker jag är rätt så tråkig och Ashley är ju inte rolig.
Jag föredrar ju Caden före Ashley.
Jag valde ju Ashley första gången jag spelade Mass Effect överlag.
Ashley.
Och det var ju väldigt så här, okej, men jag hade en manlig Shepard och då var det liksom, då kunde man välja att, jag vet inte om man kan vara med Caden som manlig Shepard i ettan, men då var det också så här typ att jag kan ju vara med Ashley eller jag kan vara med Liara, och så valde jag bort Liara för jag tyckte det var så konstigt att vara med en alien, vilket så här är lite problematiskt. Men det var så jag kände då i alla fall, så jag bara, nej, men då tar jag Ashley. Och Ashley är egentligen, varje gång jag spelat om Mass Effect efter det så är det bara så, men Ashley är ju så jävla dålig, va?
Hon är ett as.
Ja, hon är ett riktigt litet as liksom, så att nu faktiskt när jag spelade om Mass Effect i Legendary Edition då, som vi körde nu, var det 3 år sedan. Så då Jag vet inte om jag låg med någon i första spelet. Eller ja, i så fall var det förmodligen Liara.
Det var det nog.
Och sen så räddade jag Caden. Ashley fick dö.
Ja, absolut. Hon fick dö för mig också. Konstigt nog så lyckades ju Rex dö för mig. Alltså det här är ju liksom återigen en sån här grej där jag kände att här kan jag inte stå ut med.
Nej, men han kan ju vara rätt så svår att hålla vid liv också, för att det är väldigt specifikt vad man måste göra i den konversationen.
Jo, men exakt. Och där var ju hon liksom en skithåla också. Och då var jag tvungen att starta om den sparfilen. Inte så jättelångt därifrån, utan jag tror att det hade sparats innan konversationen eller någonting. Och då lyckades jag hålla honom vid liv, för att jag kände ju liksom att jag vill inte att hon ska följa med och inte Rex. Rex vill jag ju jättegärna ha med.
Ja, sen är det lite tråkigt då att även om du räddar Rex i... även om du räddar honom i första Mass Effect så får han inte följa med i Mass Effect 2 eller 3. Så att det är liksom, alltså han dyker ju upp, men han är inte någon liksom partymedlem.
Nej, det är synd. Han får Grunt istället.
Ja, och inte inget illa mot Grunt faktiskt, men Rex är Rex. Finns ju så här typ, om det var typ när YouTube började med sina typ 10 timmars videos. För först kunde man ju bara ha 10 minuters videos på YouTube, tror jag. Och så gjorde man de här 10 timmars videon, så fanns det en 10 timmars video bara när Shepard går fram till Rex och bara, Rex, om Shepard. Och så var det om och om igen i 10 timmar. Det är så här, ah, tidigt YouTube, så himla bra.
Det är faktiskt jätteroligt.
Mm, Rex, Shepard. Och så liksom om och om igen.
Man säger det på ett jätteroligt sätt.
Ja, men det är så, åh gud, nu blir jag så himla sugen på att spela Mass Effect 3, som jag inte spelat i Legendary Edition.
Nej, jag spelade i typ 10 timmar, tror jag.
Mm. Och jag gillar Mass Effect 3 väldigt mycket fram till slutet.
Mm.
Eller fram till typ de sista typ 20 minuterna av slutet. Det är nog bland det svåraste jag har spelat egentligen. Det var när jag körde Mass Effect 3 på Insanity-svårighetsgraden.
Vad äckligt.
Och kommer till liksom när man är på jorden då, och liksom för sista pushen mot Reapers. Och det liksom var så att det var så svårt. Och det var bara för att jag körde Soldier- klassen. Hade man kört Infiltrator, då kunde man gjort sig osynlig och liksom typ gå förbi massa olika delar. Ja, men det är typ så att en av de svåraste delarna i Mass Effect 3 i slutet, det är att man måste vänta på typ några missiler som ska bli liksom typ färdigladdade eller någonting sånt, och sen ska man skjuta iväg dem, och då ska man springa fram till knappen och trycka på den när det är klart. Och som Infiltrator så kan du göra det osynligt, så kan du bara stå och vänta vid knappen och sen trycka på den när det är klart. Som Soldier kan man inte göra det. Och det var jävligt att springa fram och tillbaka och kom jävla Banshees. Ja, det är helt galet alltså. Men då kände man också verkligen så att nu går jorden under. Nu är det fan kört. Så på det sättet så kan man ju liksom känna att när det är svårighetsgrad så kan man ju i alla fall få den upplevelsen. Men jag klarar också på Insanity.
Vad tycker du om svårighetsgraden i Prince of Persia då?
Nej, men den är väl helt okej. Okay. Alltså den är ju...
Hur var ormen?
Jag hade inte jättestora problem med ormen. Det är nog inte den bossen jag haft mest problem med faktiskt.
Den var jag förbannad på ett tag.
Jag tyckte ändå att... Jag är ganska dålig på att utläsa fienders attack överlag. Men det är alltid lättare i 2D än vad det är i 3D.
Ja, absolut.
Men den lyckades ändå fixa ganska bra. Även om man kände liksom typ så här att... Just när den ormen hade också 3 faser och man kommer liksom till fas 2 och man bara, den där attacken har inte sett förut, bara, jävla skit, så dog man och så får man börja om och så kommer man till fas 3 och så bara, aha, nu kan han göra sådär också.
Jag tyckte det var en liten fuskis.
Ja, men det gick rätt så bra. Och sen så mötte jag en boss igår där mitt spel buggade ur så jag kunde inte ta skada.
Just det.
Vilket jag inte var speciellt ledsen över, för att det var så att den här bossen behöver jag då inte lära mig, så jag kunde bara puckla på
honom.
Ja, precis, det bara, ägt typ. Nej, men det var jättekonstigt. Jag vet inte varför, jag tror att jag måste ha pausat vid något specifikt tillfälle när jag egentligen skulle ta skada. Och sen opausat spelet och då måste det ha buggat ur.
Du menar även känt som startat?
Ja, precis. Nej, opausat säger jag. För jag var såhär, jag bara, jävlar, fan vad konstigt att inte jag liksom blir träffad av hans attacker. För jag kände att det där borde han ha träffat mig. Och jag kände att så bra är jag inte på spelet, jag liksom kan undvika allt det här första gången jag tror det. Och sen så tänkte jag bara testa att stå här nu medan han liksom... När bossen för glatta livet försökte ha ihjäl mig.
Vilken boss var det? Var det han på båten?
Ja. Och det var bara så här, vad skönt. Så då fick jag honom. Utan problem.
Skönt.
Men det är nu när man ändå är klar med alla de här gigantiska spelen som man typ kört 4 i rad. Så är det ganska skönt att liksom köra Prince of Persia. Som inte är ett kort spel heller förvisso. Men det är lite annorlunda då.
Det var runt 20 timmar.
Ja. Jag har spelat i 13 nu tror jag. Och jag gillar det hittills. Jag hade önskat att berättelsen var lite mer intressant. Eller att den var liksom lite mer... Att man hade kommit in i den mer. För just nu känner jag bara liksom att... Det är lite blaha. Faktiskt.
Det händer lite skit som är relativt spännande. Men samtidigt så känner man att... På det stora hela så är det liksom inte berättelsen man spelar det här spelet för.
Nej, och så är egentligen många Metroidvanias överlag. Det är oftast inte berättelsen som man gör att man liksom...
Vilket ändå är synd.
Ja, både och. Liksom, Laikas berättelse gillar jag ju väldigt mycket. Det var ju väldigt investerad förra året då. Men sen tänkte jag så här, Blasphemous 2-storyn hänger väl inte riktigt med på den, men det spelade jättebra ändå. Spelade ju Ultros tidigare i år, som jag också känner så att storyn, ja, brydde mig inte jättemycket om den, men spelet var liksom bra.
Men det gör väldigt mycket om ett spel är otroligt roligt, även om berättelsen är sådär.
Åh gud, ja. Och Prince of Persia är väldigt bra liksom spelmässigt att spela. Det är liksom... Det har bra moveset. Det är liksom, man kan vara ganska snärtig när man tar sig fram på kartan som är också väldigt stor. Men den,
absolut.
Men den känns liksom inte så dryg att ta sig igenom just för att huvudkaraktären har ett väldigt bra moveset. Och det är kul att slåss. Och man liksom har den här dashen. Och man har ganska roliga liksom tidsbaserade förmågor. Och det är liksom... Så att jag gillar verkligen vad de har gjort med spelet och liksom hur de har utformat det.
En väldigt bra blandning mellan liksom action och pussel också.
Ja, det är inte så att det finns jättemycket fiender överallt hela tiden, utan det är verkligen så att du får liksom lösa hur du ska ta dig igenom den här liksom plattformssegmenten. Sen så är det väl lite oklart ibland vart man får typ... För att där är ju så att träffar du spikar så tar du inte skada, utan du tar skada och sen blir du tillbaka teleporterad till typ en osynlig checkpoint egentligen. Och först tänkte man sig att okej, men den liksom checkpointen där liksom har kunnat sätta benen nere på marken liksom senast. Typ så här att här är plattformar som går sönder, så självklart kan jag inte spana på en sån. Men liksom har jag liksom klarat den här hoppsekvensen och kommer till bar mark sen, då är jag liksom säker. Men nej, så är det inte, utan varje liksom typ pusselområde har liksom sin egen typ checkpoint. Så ibland så blir man ju tillbaka teleporterad ganska långt. Och ibland blir du inte tillbaka teleporterad överhuvudtaget. Så det kan jag känna lite så här frustrerande, speciellt när man liksom har ganska så här bråttom, för att man liksom så här, jag vill bara förbi den här sekvensen. Så det är lite störigt. Men jag gillar det väldigt mycket. Jag tycker bara synd att jag inte fick spela det tidigare och bara liksom så här beta av det. För nu har det varit, nu började jag liksom spela det och så kom Final Fantasy 7. Och sen blev jag klar med Final Fantasy 7, så hade jag typ 2 kvällar med Prince of Persia och sen kom Dragon's Dogma. Och så spelade jag det, och nu har jag väl haft lite mer det här på rad då. Med att spelat.
Vad är det som är näst på tur?
Ja, alltså jag har ju börjat också spela Princess Peach Showtime. Som jag bara spelat typ 2-3 banor av. Och jag tycker väl att det är så där hittills. Jag kan egentligen inte säga så mycket om det. Det är liksom, det finns ganska roliga idéer där med att varenda ny liksom dräkt och bana som hon har liksom är nya förmågor och vad man kan göra. Men det är liksom, det är typ på samma nivå som Kirby-spelet som kom för några år sedan. Och då tycker jag nog hittills att Kirby-spelet var nog lite roligare, just för att där var det så att okej, man kan blanda lite förmågor. Du, liksom, när du spelar igenom banor beroende på vilken förmåga du har, så är det inte exakt likadant. Mm. Medan här hittills i alla fall så är det väldigt så att okej, men nu kör den här kockbanan och då är du liksom Chef Peach typ. Eller om du kör ninjabanan och då är du Ninja Peach till exempel.
Mm.
Jag tror hittills har det varit roligt att vara Cowgirl Peach, för då hade man ett lasso och kunde typ svinga runt med sina liksom, och fånga fiender. Men det är liksom, det är väldigt simpelt, så det är gjort för... Det känns som att det är gjort för en yngre publik. Så att jag är egentligen inte riktigt målgruppen för det här. Men jag tyckte ändå att det skulle vara... Liksom, Nintendo brukar göra bra spel. Men det är ändå så att det är sådär. Det är liksom inget wow över det.
Jag vet inte vad som står näst på tur för mig.
Nej. Alltså... Ja. I april så kommer ju en del spel. Så nästa vecka kommer ju Harold Halibu. Som jag vill spela. Som är det här typ... Jag tror att det är typ ett peka-klicka-spel som är gjort liksom med stop-motion-teknik, så det ser väldigt bra ut. Men jag har sett lite previews på det, eller läst lite previews på det, och folk är inte jätteimponerade. Alla tycker att det ser snyggt ut och det är tekniskt imponerande, men det är inte jättekul att spela. Just på grund av att huvudkaraktären ska vara så himla lam. Vilket jag känner lite så här att, okej, vi får se hur det går. Det är ungefär som typ Cuphead hade sett jättesnyggt ut, liksom att det ser ut som en tecknad film från typ 20-talet, och sen hade det varit liksom jättetråkigt att spela. Och sen så kom ju Ayuden Chronicles 100 Heroes i slutet av månaden, som är liksom en spirituell uppföljare på Suikoden, eller Suikoden som jag hade sagt, jag vet inte vad som är korrekt, jag tror Suikoden är det rätta. Som inte jag har spelat överlag.
Sorgkoden.
Ja, precis. Som jag är väldigt intresserad av. Och jag spelade det här mini Ejuden Chronicles förra våren, tror jag. Jag tror inte jag pratade om det i podden. Men det var ju någon så här typ att Kickstarter löfte om att men det kommer typ ett litet så här pre-spel eller prequel-spel innan huvudspelet då. Och det var ju verkligen inte jättebra. Det var ju typ ett, det var inget rollspel i det avseendet som jag antar att det nu kommande Ejuden Chronicles var, utan det var ju typ ett sidescrollande, ja, ish Metroidvania fast ändå inte, som var liksom typ Fetch Quest the game. Vilket var liksom, vilket jag spelar klart också, jag förstår inte varför. Och sen är jag ju faktiskt sugen på Stellar Blade också, när det kommer i slutet av april. Mm.
Jag tror att Hellblade 2 är det som är närmast för egen del, och sen ska jag gå in och rösta ner det på Metacritic så att jag får mycket poäng.
Ja, det är planen. Hoppas att ingen gillar Hellblade 2.
Nej, men som sagt, jag hoppas ju för deras skull att det går bra naturligtvis. Men för min skull får det gärna inte bli för bra.
Mm. Oh, sen köpte jag faktiskt ett annat spel som jag hade tänkt spela i helgen nu när vi var iväg. Men det blir inte så mycket spelande egentligen när man reser, vilket jag tycker är ganska skönt. Men så jag köpte ett spel som heter Pepper Grinder.
Ha.
Som finns på Steam och Switch. Och det är typ ett plattformsspel där man har typ en borr som man tar sig igenom banorna på, som ska vara jättebra.
Okay.
Så att det kanske man spelar. Det ska bara vara 4 timmar långt också, det är perfekt. Så att, det får vi se om jag när jag väl tar mig an det då. Men det är nog liksom det.
Ja.
Känner jag. Men vi fick lite kommentarer på senaste avsnittet. Jag vet att Oliver lyfte frågan i podden. Och nu har jag stängt ner den fliken jag hade uppe för det enda målet, det var ju dumt. Då ska vi se. Vi fick av Banankompaniet. Nej, men Isak, jag tror han har skrivit förut på Spotify i kontan också. Det här är inte vårt superfan Isak som har varit med i hur många år som helst nu, säkert 10. Men en annan Isak som skriver att han älskade musik var på slutet och gjort att man hittar ny musik ibland. Så att det är kul att höra. Och jag känner så här att musikdelen i podden är en så här enkel grej, för att när väl musiken börjar och du inte bryr dig om att lyssna så är det bara att stänga av. Det är liksom så här, då är det klart. Du behöver inte tänka på mer. När vi började med spelsnack så hade vi faktiskt musik i mitten av avsnittet också.
Mm-hmm.
Och det lyfte jag helt och hållet från spelradion. För de hade allt så här, de typ körde så här, de pratade lite i början och sen hade de paus i mitten och de körde någon trullut av en låt och sen så liksom pratade de igen och sen körde de liksom en låt i slutet, precis som vi gör då. Och någon gång bara någon som undrade så bara, varför kör ni typ musik i mitten? Och det var inte så att vi hade inte hela låten i mitten heller, utan vi hade bara en liten del av det. Så var det så här, men det var bara typ ett, när vi inte var så vana att podda så var det ganska skönt att säga att nu har vi paus. Och så bröt man mellan ämnena och så kunde man liksom så här bara samla sig lite. Så här, okej, men hur känns det hittills? Går det bra? Kan vi liksom fortsätta? Och sen valde vi att ta bort det bara. Och det är ju ganska skönt. Ett, för att vi behöver inte leta 2 låtar per gång. Och nu är det bara låten slutar då. Och det var också via spelradion jag hittade OCR Mix egentligen. Jag hade ingen aning om att den sidan fanns.
Fiffigt.
Och den är ju fortfarande jättebra. Så jag verkligen att ni borde kolla in OCR Mix om ni vill höra mer spelmusik. Sen har vi också fått kommentar från DJC som också hänger med. Vi pratade om Falköping förra veckan. Då skrev han Falköping var en ointressant stad, men de har en trevlig spelbutik som är värd att besöka. Butiken heter P-Lace, eller P-Lace, litet P och sen Lace, Place, ja men egentligen Place, vad dum jag är. Det här kommer jag att bara läsa ut som jag gör. Och har allt från spel, nytt och retro, serietidningar, filmer, brädspel till actionfigurer och arkadspel. Jag vet inte, man kanske får ta en trip till Falköping och kolla in Place, eller P-Lace som jag sa från början. För det är ju någonting som jag kan sakna ibland att man inte kommer in i fysiska butiker.
Verkligen.
Alltså typ när man var liten och typ gick in på Game eller EB Games som GameStop hette innan. Så var det så att, alltså det var bara kul att bara typ lyfta på fodralen och kolla liksom.
En av mina favoriter var ju en liten second hand butik som låg inne på en gård i stan. Det var jättemysigt att gå in dit och kolla på CD-skivor och film och spel och sådär. Fanns lite allt möjligt och då där jag köpte mitt Pokémon Blå.
Mm. Ja, men det var verkligen asnice att typ gå in i en skivbutik och bara säga att här var hans filmer och CD-skivor och bara bläddra. Och bara kolla, finns den här? Eller man letar efter en speciell platta. Och bara, jag kommer ihåg att jag, en av mina spanska lärare tog liksom med spansk musik och visade upp för oss när jag gick i högstadiet. Och då fanns det ett band som heter La Oreja de Van Gogh. Som jag gillade jättemycket, så jag kommer ihåg jag gick alltid till Åhlénsbutiken i Enköping och så kollade jag på deras liksom så här World Music Tab, som var liksom, det vill säga musik inte från Sverige eller USA eller Storbritannien, och för att se om de kunde ha någon så här Loretta Van Gogh skiva, vilket de såklart inte hade, det är jättesmalt. Så att bara en sån grej.
I tonåren så hängde jag jättemycket på Rox.
Ja just det, Rox fanns också, ja. Och där kunde man även köpa liksom DVD-boxar och sånt.
Ja, precis.
Kommer ihåg, alltså, också sjukt så här Mediamarkt, liksom stor jävla filmavdelning de hade. Det var ju liksom så här, alltså, rader av bänkar med liksom bara fyllt med DVD-boxar och film och liksom. Och nu typ går man in på, alltså går man in typ in på Elganten idag, så har du liksom en liten sektion som är film. Om ens det finns.
Ja men precis, ofta är det så till exempel när det gäller spel att man måste gå och fråga i kassan om vissa typ nyinkomna spel, för de har liksom inte ens kommit ut i butiken samma dag.
Nej, och det är liksom, det är verkligen jättesmalt och liksom, det är lite synd liksom när allt blir mer digitalt, att det liksom så här bara...
Det finns en skärm som går förlorad väldigt mycket.
Ja, där är vi ändå liksom väldigt glad att böcker är någonting som fortfarande liksom hålls hårt fysiskt.
Väldigt tidlöst.
Och jag vet inte varför, men jag tror nästan det att folk, för att jag är så, jag tycker det är jobbigt att läsa på skärmar. Alltså liksom så här riktigt mycket.
Det är ansträngande för ögonen, det, ja, men precis, på grund av ljuset.
Även om jag liksom, jag läser typ serietidningar på min iPad, och det tycker jag är liksom lättare för det är ganska lite text. Men liksom läsa typ, men tänk om jag skulle läsa Game of Thrones på en iPad.
Det
liksom
hade jag aldrig gjort.
Sen kan man köpa riktiga läsplattor som liksom liknar mer papper. Och de gör det ganska bra. Och det är liksom, det är egentligen behändigt. Men det är liksom, det är någonting magiskt med att hålla liksom en bok och fysiskt bläddra i den. Och det måste jag ändå säga att det är typ det bästa med typ gå till science fiction-bokhandeln. För det är typ det enda jag känner jag har kvar. Liksom så här en butik som man kan gå in och bara säga wow. Varje gång vi har gått dit så man bara såhär, det här vill jag ha, och det här vill jag ha, och det här vill jag ha. Och gud. Och liksom så här. Och jag var ju sån, jag läste väldigt mycket manga när jag gick i högstadiet. Och speciellt svensk manga då. Och typ ett tag så samlade jag typ på varje serie som släpptes på svenska. Och det kan jag fortfarande känna när man går in liksom i science fiction-bokhandeln och går in på manga-avdelningen. Och man bara såhär, gud vad är det vi har läst alla. Sen är manga svindyrt, så det är lite synd.
Ja, men det är väldigt mysigt att gå igenom de gångarna där och kolla liksom på allting. Jag vet att jag hade med mig en ganska så rejäl hög sist när vi var där. Och bara så här, ska jag köpa allt det här?
Ja, eller? Men, precis. Och det är inte så här, det är inte som att man läser väldigt mycket heller. Liksom, jag kanske läser en bok i kvartalet kanske. Liksom ja, fysiskt läser.
Jag lyssnar ju väldigt mycket på böcker. Och det gör ju att jag har ganska så mycket tid att konsumera böcker på det sättet istället, i och med att jag gör det liksom väldigt mycket i vardagen oavsett vad det är jag liksom har för mig. Jag är ju inne på min 28:e bok eller någonting sånt i år.
Mm. Ja, jag är på min första. Har jag läst någon? Nej, jag har faktiskt läst ut en bok i år redan. Sen har jag faktiskt läst hela Dragon Ball nästan igen nu också. Mm. Som är 42 böcker, men det är också serier, så att det är lite lättare. Men
det går ju lite fortare, men det är ändå läsning.
Ja, men nu håller jag på att läsa 5:e boken i Wheel of Time-serien. Och sen så skriver DJC också att han tänkte tipsa om spelet Saverless, som påminner mer om en grotesk version av Planet of Lana.
Mm.
Med ett ganska annorlunda, unikt narrativ. Så det är ett spel som inte jag har hört talas om tidigare. Och jag tittar nu på Steam och det har 91% positiva recensioner då, av 34. Och det ser lite ut som, oh, men det är nästan lite samma stil som Pentiment nästan, liksom i den tecknade stilen då. Men sen så slutar likheten och typ med Pentiment där, men det ser lite, alltså även typ så här Dark Souls, liksom lite så här gotisk horror nästan. Gotisk skräck kan man också säga. Ja, men det tipset tackar jag för. Så ska vi se om vi kan sätta det i min wishlist. Och så får vi se om jag och när kommer spela det någon gång. Det är ju så. Jag ökar alltid på min wishlist och sen så spelar jag ingenting.
Det var länge sedan jag öppnade upp mitt skämshögsdokument. Och det är även anledning. Det är liksom 3-siffrigt antal spel.
Ja, men det är ju inte lätt. Alltså, och liksom komma ikapp. Jag är bara nöjd att jag kunde gå tillbaka till Prince of Persia, så att det inte liksom faller bort, för att det ville jag verkligen spela.
Det finns ju också perioder där det är lättare att ta sig an lite äldre spel också, alltså typ sommarsemestern tycker jag är ganska skönt liksom att bara plocka fram någonting.
Ja, men jag väntar också lite på så att ibland så kommer det tider där det är lite så här lullull, där det inte kommer så mycket, men det är ju så länge sedan det var så.
Min tid är väl ungefär nu då när det gäller det.
Ja.
Fram till Hellblade. jag kommer nog inte spela Stellar Blade, utan jag kommer nog bara kolla på när du spelar det.
Jag vet inte om jag kommer köpa Stellar Blade när det kommer heller. Även om jag vill. Nej, men det beror på lite hur långt Eden Chronicles är, för det är ändå ett RPG.
Ja, just det.
Och det är verkligen så här, det är ju verkligen, alltså de långa spelen har verkligen bara avlöst varandra i år. Det har liksom varit, jag gick från Like a Dragon till Persona 3 till Final Fantasy 7 till Dragon's Dogma 2, och sen Prince of Persia är ju liksom inget kort spel heller. Det är liksom också längre, även om det är kortare än de andra då. Så att det är liksom, alltså gillar man rollspel så har man verkligen haft en bra första tid på året.
Precis,
måste jag säga.
Det är buffé som gäller. Och det har ju liksom varit klurigt att hinna med allt, och som sagt, både Persona 3 och Dragon's Dogma har jag väl kanske inte riktigt varit jättesugen på, om jag ska vara helt ärlig. Men jag har också tagit mig an de här stora spelen, Like a Dragon, och dessutom både Rise of the Ronin och Final Fantasy 7 Rebirth till exempel. Det blir ju liksom många timmar som man lägger ner i det. Och det som jag sa, om det var förra veckan eller veckan dessförinnan, att jag har verkligen känt att med tanke på hur mycket fokus som ändå liksom skolan tar upp rent mentalt, så har det liksom varit väldigt skönt att se till att man inte blandar för mycket upplevelser, utan man stannar vid en upplevelse. Och jag tror liksom att det har gjort mig ganska så mycket gott också, att jag har tagit det lite mer med ro, även att jag har haft flera recensionsuppdrag.
Mm. Jag sörjer lite att spela mer Helldivers 2 och liksom ta mig tiden till att spela med andra, men det är för att det är, för att de gör så roliga grejer med det. De har liksom lagt till sandstormar och typ snöstormar, och idag så har man liksom...
Det finns... Låter inte jätteroligt.
Nej, men liksom att idag så har de ju då, för de har ju då typ en game master som liksom ändrar och liksom lägger till nya uppdrag i spelet, som man liksom då ska pusha tillbaka de här två fraktionerna som är krypen och robotarna. Och idag så har man lyckats pusha robotarna bort ur liksom kartan. Och så bara så här, vad händer nu? Det är lite som när vi spelar Fall Guys jättemycket, om man liksom är liksom i deras community manager liksom poster, och man bara så här, åh fan vad nice, liksom man är helt med på det. Men jag känner bara att jag har liksom inte, alltså det är så, så är det ju när det liksom funnits massa andra spel att spela, liksom jag, den speltid jag har, den lägger jag ju på de massiva spelen.
Det som vi sa för någon vecka sedan också, att hösten 2018 tyckte vi då liksom var helt uppåt väggarna. Det är liksom vårt liv nu.
Ja, men det är normalläget i princip. Det kommer så mycket spel hela tiden. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men det är ju...
Det är både positivt och besvärande.
Ja, men en sak som jag pratat om med det här med liksom att budgeterna på spel och sånt liksom har blossat upp så himla mycket att det är svårt att vara lönsam, och Phil Spencer har gått ut med att säga att om det inte finns någon tillväxt liksom i industrin så är det liksom ett problem och så. Men jag lyssnade på en annan podd idag där man gjorde ganska bra poänger så här, att det är inte så konstigt att folk inte riktigt köper så mycket. Ett, du har ju först de här liksom massiva spelen som folk sitter och spelar. Som liksom är evighetsspel typ. Fortnite, Call of Warzone, Minecraft, alla dem. Men sen också det att spelpriserna har gått upp så att det är dyrare att köpa spel. Konsolerna är nu 3,5 år gamla. De har inte haft en enda prissänkning. Alltså PlayStation 5 är dyrare idag än vad den var när den släpptes.
Och mycket dyrare dessutom.
Exakt, de har liksom till och med höjt priserna. Och samtidigt som vi har svåra ekonomiska tider gör att människor inte har liksom råd att liksom lägga lika mycket pengar på nöjen. Plus en annan grej. Den yngre generationen spelar på sina mobiltelefoner som redan är dyra i sig. Varför skulle en förälder som inte har koll på spel köpa en spelkonsol till sitt barn om man har en telefon att spela på?
Det är helt sant.
Så att det är liksom så att man kan skylla på att det är dyrare och liksom dyrare att utveckla spel och allt det här, och liksom att folk inte köper lika mycket. Men företagen har också satt sig i den sitsen själva. Just med att de ökar prisen och liksom de försöker suga ut mer av spelarna. Liksom.
Och gör spelen mer omfattande också.
Ja,
så men, produktionstiden tar mycket längre
tid. Absolut, det är ju också ett problem. Jag säger inte att det inte är ett problem. Men det är också det att man försöker suga ut pengar på sig inom många håll. Det är så att okej, men varför ska vi köpa de här grejerna då? Varför ska man gå ut och köpa en PlayStation 5 för typ 7000 spänn så du kan köpa spel som nästan kostar 1000 spänn styck, och sen, om man ska köpa storspel ändå såklart, när du redan har en mobil för typ 11000 så spelar spelen gratis. I mångt och mycket. Så att det är liksom, Det är lite av en ond cirkel. Så det var bara bra poäng. För det har, jag har själv inte tänkt på priset på konsoler eller spelet är en så stor faktor. Och då tänkte jag på att just det. Jag minns fan när jag köpte min 360. Då var liksom, det var 2 år in på, 3 år in på generationen vid den tidpunkten. Och då, hade liksom, då var det en ganska kraftig prissänkning på den. Det var därför jag köpte den. Jag kommer ihåg typ när GameCube har varit ut. Nu vet jag, GameCube sålde inte så bra. Men jag började köpa en extra GameCube. Eller en extra. Jag började köpa en ny GameCube för att min gick sönder. Och den kostade typ 599 när jag köpte en ny. Och den kostade typ 3,2 när den var ny eller något sånt. Så att det bidrar ju liksom till att man ser inte tillväxt för att de har höjt priserna på allting.
Exakt. Jag kommer ihåg när jag skaffade min PlayStation 4, då var den också kraftigt rabatterad. Och det var väl 3 år in ungefär. Mm. Eller vänta nu, släpptes den i slutet av 2013?
Ja, november 2013.
2 år in.
Ja,
ungefär.
Och det är ofta liksom 2-3 års liksom sträck att man brukar...
Och då fick jag också ett spel på köpet.
Ja, det är ofta då man brukar sänka priserna. Och nu är det ju så att förmodligen kommer Sony släppa en PlayStation 5 Pro i höst. Som då kommer vara ännu dyrare. Och så bara, vem ska köpa den? Liksom det är så att, det kan ju vara så att de skulle ju kunna släppa PlayStation 5 Pro för samma pris som PlayStation 5 kostar idag. Och så sänker de pris på PlayStation 5. Men det kanske de inte gör. De kanske bara släpper en dyrare variant för att liksom... PSVR 2 kom ju som de inte har gjort någonting med, som var svindyr. Så att det är liksom, ja, det är ett problem. Och Xbox har inte heller sänkt sina priser. De har också höjt, tror jag. Du har liksom Xbox Series X som är dyr. Kostar typ 6000 säkert. Och sen har du Xbox Series S som också är dyr. Och det är ju ändå, Series S är ju någonting som i så fall de skulle kunna sänkt. Känner jag då, ganska kraftigt. Så att det är, ja, jag vet inte riktigt hur det ska lösa sig. Men det är liksom, det kan ju också vara så att 70-dollar-gränsen för spel är för dyr. Att det liksom, där säger folk att nej. För att liksom man gick från 50 till 60 och det var liksom helt okej, men från 60 till 70 då är det liksom... För att du tittar till exempel Stellar Blade och säger att jag vet inte om jag kommer köpa det. Det kostar 899 spänn digitalt.
Otroligt dyrt.
Det är jättedyrt. Så att det, ja, det... Sen går det ju att spela billigt då. Alltså många av liksom de mindre spelen kostar typ 300-400 spänn. Liksom. Det känns ju mer rimligt att köpa liksom ett indie-spel för typ 300 spänn än att köpa liksom ett massivt, jättestort spel som man kommer tröttna på för att det är typ samma sak i 48 timmar.
Verkligen. Och jag ska vara helt ärlig, jag hade inte köpt Rise of the Ronin direkt om det hade varit så att jag inte hade fått det recensionsuppdraget. Alltså inte för att jag trodde liksom att det skulle vara ett dåligt spel. Utan på grund av att det kostar väldigt mycket pengar. Och dessutom så studerar jag just nu. Och det finns kanske andra saker som man vill prioritera lite granna. Och nu kom det ju liksom att bli ett recensionsuppdrag. Och jag har haft väldigt många fina stunder med spelet. Och tycker att det är ett spel som växer på mig ändå väldigt mycket. Men om vi hade gått tillbaka till innan den punkt där uppdraget delades ut och jag inte hade fått uppdraget och hade behövt köpa det, då hade jag förmodligen inte köpt det.
Jag var ju nära på att köpa det. Jag var sen, ja, men jag är lite sugen ändå, och sen ser jag dig spela, så jag bara, nej, det kan jag nog skippa. Men samtidigt så här, hade det kostat 699, då hade jag kanske köpt det. Hade det kostat 599 så hade jag definitivt köpt det. Men liksom så här, 899, då är det liksom så här, fasen vad dyrt det är alltså.
Det är saftigt.
Så vi får se vad som händer. Det är dyrt. Men det var nog allt vi hade för idag egentligen. Jag hann ju med massa spel som jag spelat.
Ska jag sätta mig och puckla på banditer?
Inget quiz idag då, för att Oliver är sjuk. Om ni har missat det så här en timme och 15 minuter in. Men hittar jag som vanligt på spelsnack.com, och där finns också länkar till alla ställen vi finns, som Spotify, Apple Podcast, RSS-flöden. Vi finns på sociala medier som Twitter, Instagram, Facebook och YouTube. Jag vet inte, man kallar inte YouTube för ett socialt medie. YouTube är väl en videoplattform, ska jag säga.
Ja.
Vi finns på YouTube också, där vi läggs upp. Vi läggs också upp på loading.se varje vecka, och där kan ni också kommentera, precis som ni kan göra på Spotify. Det är väldigt bra att ni kommenterar på Spotify faktiskt, för att det är så himla enkelt att se. Just nu är det min... förutom loading då, som också är enkelt såklart, men förutom... vissa kommenterar på Instagram, och notifikationerna på Instagram är så dåliga så att jag missar ibland kommentarerna där. Så jag ber väldigt mycket om ursäkt för de kommentarer jag missat därifrån. Mail är också bra, för vi kollar alltid mailen innan vi ska spela in. Men Spotify är faktiskt en väldigt bra plattform att gå in och kommentera på. Så har ni Spotify men lyssnar på podden på någon annan app så kan ni ändå gå in och kommentera på Spotify. Och det kommer stå så här typ, vad tyckte du om det här avsnittet? Det behöver ni inte skriva vad ni tycker om avsnittet. Ni kan ställa frågor där också. Bara, hej, skulle ni kunna prata här? Eller vad tycker ni här? Det är väldigt roligt. Så tack för er som kommenterar och lyssnar såklart. Utan er skulle vi inte göra det här. Och vi hörs igen nästa onsdag helt enkelt. Säger vi hej då.
Puss i ömskan.